Hej och välkommen till podden samtidigt med Dick Eriksson, Erik Dahlin och med mig Tina von Schinkel. Idag är det fredag den 19 augusti och vi spelar då in avsnitt nummer 234. Erik, dagens ämne är...
Senaste opinionsläget, Annie Lööf är desperat. Första valdebatten, stor seger för oppositionen. Asyl- och anhöriginvandring har i snitt kostat 131 miljarder per år. Regeringen vill betala tillbaka 30 miljarder som kompensation för höga elkostnader. Kommer elkrisen avgöra valet? Och punkt 5, starka reaktioner på SD-tåget.
Kul! Okej, punkt 1 alltså. Senaste opinionsläget. Annie Lööf är desperat. Varför säger vi det? På vad sätt märks det?
Om man jämför med senaste valresultatet, för det är ju det man kommer att relatera till på valnatten så att säga. Då är det ju Centerpartiet som är den stora förloraren så som läget ser ut nu. De ligger på tapp på 2-3 procentenheter ner till från 8,6 hade de och nu ligger de runt 5 i mätningarna. Så att det är ju en tredjedel av partiets väljare som har försvunnit. Och sen är det då, sossarna ligger på lite plus och sen är det ganska små förändringar i opinionsläget som gör att det är ju väldigt jämnt mellan de här två regeringsalternativen.
Men då hade väl inte det här resultatet eller det här meddelandet kommit ut att hon nu är ett vänsterparti eller Centerpartiet tillhör det vänsterblocket. Nej, men, hade det kommit ut när det här resultatet...
Ja, jag tror att de flesta bedömare har ju räknat. Jag har ju samtidigt hela tiden räknat Centern till vänsterblocket, men nu säger hon ju det själv. Och som i den här utfrågningen i SVT igår, att nu kan man även budgetförhandla med kommunisterna, så att säga. Det är inga problem.
Det är mycket som förändras här. Men många har säkert noterat, för hon har ju varit flitigt intervjuad, det är rätt intressant. Desto mindre man har i procent, desto flitigare tycks man vara med på de här stora kanalerna. Och tänk på det, Märta Stenevi, hon förekommer väldigt ofta. Hon låter ju väldigt desperat. Mm. Hon pratar ju väldigt långa haranger, om man förstår inte riktigt vad hon säger. Hon är motsägelsefull. Ja. Och hon är ganska barsk. Hon är ganska otrevlig, tycker jag.
Mm. Jo, hon sa emot både radions programledare och SVTs programledare. Liksom. Och det tror jag att man kan göra om man gör det på med glimten i ögat. Va? Men hon är ju som sagt mera bitter.
Och till rättavisan och talar om flera journalister och tar, nu får ni lyssna på vad jag säger. Nu får ni gnugga öronen.
Ja, just det.
Så det är väldigt så här lite klappa på huvudet lite från ovan.
Ja. Nej, men det som radiointervju, då blir det ju väldigt tydligt där. Och det är ju anledningen till att programledaren ska ligga på. För då sa ju till slut, ja det räcker ju inte med de fyra partierna.
För bilda regering.
Nej, på vänstersidan. Och det betyder ju det att hon räknar med Liberalerna. Men det kan hon inte säga, för att om hon sa det så skulle ju Johan Persson omedelbart gå och säga att Annie Lööf har fel. Så att hon måste hela tiden svamla, för att så fort hon skulle vara tydlig så skulle den som hon riktar sig och räknar in säga nej, det där stämmer inte. Så att, och då undrar man, varför håller man på det viset? Det är ju löjligt.
Men det går uppenbarligen inte hem.
Nej.
Eller hur, Erik?
Nej, det får vi verkligen hoppas. Men det är ju så att inför en valrörelse så får ju, Dick har ju gjort den tagningen massa gånger, att då får ju även de här små partierna uppmärksamhet. De som går under radarn när det är NATO-förhandlingar och när det är pandemier och allt möjligt. Va? Men nu när det är valrörelse, då är ju de här stora mediebolagen typ skyldiga att även ge Centerpartiet och Miljöpartiet uppmärksamhet. Och jag menar, har man en narcissistisk personlighetsläggning så tar man ju plats i rummet. Liksom. Mm.
Men vad menar du att de...
Så är det.
Ja, det är det. Men, vad menar du med när du säger att de är skyldiga? Är det för att de ska visa på att de är...
Jo... Ja, förlåt att jag vet vart du vill komma, men alltså, det skulle ju vara skandal om Sveriges Television sa att ja, men... Miljöpartiet här, ni är ett 5%-parti nu i riksdagen och då får ni bara prata en sjättedel så mycket som Socialdemokraterna.
Jo, men i USA gör man så att inför primärvalen i presidentvalet, då delar man upp det, för de är då ofta ganska många, i två debatter. En debatt med de som har mest stöd i opinionen och ett för de som har minst. Och så skulle man ju kunna göra i Sverige också, att ha debatt mellan de partier som har över 15%.
Men jag tycker också det känns lite märkligt att ett så litet parti som Centerpartiet och Miljöpartiet får så mycket plats i de här stora medierna. Jag har lite svårt att förstå det. Framförallt när man pratar snarare stora frågor som energipolitiken. Mm. Varför ska vi lyssna på deras radikala idéer?
Och nu kommer jag på
någonting
från 70-talet eller 80-talet. När det bara var fem partier i riksdagen, då hade faktiskt i alla fall i slutdebatten på fredagen innan valdagen då, i SVT, då hade Socialdemokraterna två företrädare. Olof Palme och Gunnar Sträng, och sen Olof Palme och Kjell-Olof Fält. Så då fick de två röster.
Och de andra fick...
Och så sen var de borgerliga då, Fälldin, Ahlmark och Bohman var ju tre då. Så att, och så har du kommunisten också, Lars Werner var det ju då på den tiden. Så då såg man ju till att det stora partiet fick dubbelt så mycket tid, så att säga, för att väga upp. Men så är det ju inte just nu i alla fall i media.
Nej, det hade nog Socialdemokraterna velat ha igen.
Ja, men nu är de inte så stora. Då låg de på över 40%. Så att säga. Men då gjorde man en anpassning till opinionen, och det tycker jag man borde gjort nu. Man kanske ska ha en debatt med alla åtta, men sen borde man ju ha en debatt med de som är störst, tycker jag.
Mm. En annan sak jag noterat med Annie Lööf är att hon har ju väldigt svårt att svara på frågorna. Hon ställer ju inte... Aldrig ställer hon ett rakt svar. Väldigt sällan skulle jag säga. Varför tror ni att det är så? Varför gör hon så? Varför pratar hon på det sättet?
Alltså nu hörde jag bara början av den här intervjun i Sveriges Radio då. Men hon får inte ihop logiken. Alltså hon säger att Magdalena Andersson är hennes kandidat, statsministerkandidat, därför att hon är öppen för att regera med alla förutom Sverigedemokraterna. Och då i hennes teorivärld då, så tänker hon sig att det ska bildas någon sorts blocköverskridande regering. Men det är ju en utopi. Ja. Alltså det kommer ju aldrig hända. Och varför det inte, det kan vi ta lite snabbt, varför det aldrig kommer hända, det är för att om Moderaterna och Socialdemokraterna går med på att göra det, då vet de att valet 2026 så kommer de kanske ha varit mer eller mindre marginaliserade.
Ja.
De måste upprätthålla den här konflikten mellan höger och vänster. Mm. Men det verkar inte Annie Lööf ha förstått.
Nej.
Och varför är ingen journalist som påtalar det?
Därför att hon säger inte rakt ut att jag vill att Socialdemokraterna och Moderaterna bildar regering tillsammans med mig, Centerpartiet. För att sa hon det, då skulle hon just få de här frågorna. Liksom, men förstår du inte att det är omöjligt?
Fast det gjorde hon i och för sig i SVTs partiledare. Då satte hon upp Ulf Kristersson och Magdalena och hon själv. Men hon såg snabbt ner Ulf Kristersson igen.
Ja,
hon visade att det kunde vara ett alternativ, men hon tog snabbt ner igen.
Ja, men hon förstår väl någonstans att hon gör bort sig när hon förespråkar det. Men, så här, och det är därför hon inte kan svara på följdfrågorna. Därför att då... Får ni frågan, ja men okej, men om nu Magdalena Andersson är villig att bilda regering med nästan vem som helst, som du säger, men då kommer ju problemet att Vänsterpartiet vill ju inte ha med er i regeringen, och ni vill inte ha med dem i regeringen, och då blir det här positionerandet och poserandet, och jag tycker att det är så här, som företagare så är man ju konstruktiv. Man vill hitta en väg framåt. Jag tycker att
det säger ju hon att hon är, alltid. Hon säger det ofta. Jag är konstruktiv. Och jag kan inte höra med henne. Så hon tycker att hon är det.
Ja, Kapten Klänning tyckte att han var feminist också.
Inga jämförelser. Nej, nej.
Ja, nej. Jag förstår vad du är ute efter. Ja. Vad säger du, Dick?
Nej, men jag hoppas att det här är ju det hon säger, är det som är hennes budskap till väljarna. Jag hoppas väljarna tar in det och ser att det här är fluff. Det är liksom inget konkret, och ett sånt parti borde man inte rösta på.
Nej, och det kanske skälet till att de tappar nu. Ja. Alltså, det verkar, och de har ju tidigare varit ett bonde förbund eller bondeparti och de har ju tappat stort.
Ja.
SD är ju till och med större än vad de är ute på landsbygden.
Ja, visst.
Och sen så har de ju deras senaste bas, det är unga tjejer i storstäder eller städer, och de är de mest rörliga av hela, i hela väljarkåren. Ja. Så det är ju vanskligt för dem.
Ja. Jo, det kan gå ner ännu mer än till den här 5-6 procenten som de ligger på nu. Alltså om de nyaste väljargrupperna de har fått skulle överge för Liberalerna eller vad det nu kan vara, då kan de ju hamna nära 4 procent till och med.
Om man ska ge henne någonting så är hon, Annie Lööf alltså, så är hon ju, tycker jag, en skickligare debattör än Magdalena Andersson.
Ja, men det är väl alla i Risa. Eller?
Va? Jo, men så är det. Alltså, det är, debatter är ju inte Magdalenas starkaste kort. Verkligen. Nej. Inte. Men så att det är någonting som syns nu i valupptakten. Därför att nu debatterar man ju mer än man gör ett vanligt år, så att säga. Och det kan ju hon tjäna på. Men då kommer vi in på en annan fråga. De här siffrorna som Socialdemokraterna hade nu under i början av Ukraina-kriget och med NATO-ansökan uppemot 34%. Men det är dopade siffror, därför att då är inte Miljöpartiet med i riksdagen. Och Centern har 5% och Vänstern, jag vet inte vad de hade.
Ja, du menar, men då var låg de under riksdagsspärren?
Ja, så att det som händer nu är att de här småpartierna har ju faktiskt ökat.
Och tagit från sossarna.
Ja. Så att det här med att sossarna kommer att göra ett succéval, ja, det återstår att se. Men om de gör ett succéval, ja, då kommer ju Miljöpartiet åka ur och Centerpartiet kanske kommer få 5%. Men rubriken var Annie Lööf är desperat, och tyvärr, jag vill nyansera det lite grann, för att Centerpartiet har ökat lite grann här på sistone, och det beror på de faktorer som vi har tagit upp nu, men deras borgerliga väljare, för att återanknyta till det, och gamla bondeförbundet och så här, det kan ju inte, alltså jag skulle vilja träffa den centerväljare som har röstat på Centerpartiet senaste 4-5 valen och liksom fråga, men tror du att Centerpartiet fortfarande är ett borgerligt parti? Eller hur? Alltså i min värld, det kan inte finnas några sådana kvar i Centerpartiet. Det är ju omöjligt.
SVT tror ju fortfarande att det är ett borgerligt parti. De sa ju till och med på den här partiledarutfrågningen när de var inne på frågan om kärnkraft. Och då så sa de, så ni menar, alltså de ville pressa Annie Lööf till att säga att hon var för kärnkraft. Och att de då skulle säga, då är samtliga borgerliga partier för kärnkraft, sa då de som intervjuar, om det var Anders Holmberg, minns inte vem det var. Och det vill hon givetvis inte svara. Men vad jag vill komma till är ju att även SVT anser fortfarande att Centerpartiet är ett borgerligt parti. Och det har jag svårt att se med tanke på att de så uttryckligen sagt att nu ställer vi oss på vänsterkanten.
Ja, de har ju röstat fram socialdemokratiska statsministrar och röstat
fyra
nej,
gånger.
Ja, och röstat nej till en borgerlig statsminister.
Precis.
Mm. Ja, men det är ju som att beställa en läsk och få en rom och cola liksom.
Eller tvärtom.
Ja, men det är så här,
tvärtom skulle jag säga.
Ja, precis. Måste,
det är roligare. Det är roligare.
Ja, men det är så här, du röstar ju på Centerpartiet, och det kanske må så vara att det är ett borgerligt parti, men du får ju med vänsterblocket på köpet. Så att du får ju med någonting. Ja, men om du vill ha en alkoholfri drink och men vet att bartenden blandar i rom eller vad det är. Ja, men det spelar ingen roll att kolan i sig är alkohol, för det spelar ingen roll att Centerpartiet i sig kanske är borgerligt någonstans. När du röstar på Centerpartiet så får du ju socialdemokratisk politik.
Mm. Socialism.
Ja, liknelsen haltade, jag vet. Mm. Sorry. Ja, men alltså det är ju...
Det var rätt kul i alla fall.
Ja. Ja.
Om vi byter ämne. Lite, vi tangerar vad vi har pratat om. Det har förekommit två valdebatter. Expressen har haft en valdebatt och Aftonbladet har haft en annan. Och vad är er summering av de här valdebatterna?
Jag vill ju tro att tisdagens, tror jag det var, Expressen hade en debatt som var väldigt bra faktiskt. Den var åskådligare än vad många andra är, och där var de fyra oppositionspartierna på hugget, medan då regeringssidan då med Magdalena Andersson var defensiva och skulle försvara och glida undan och så vidare. Så att jag vill tro att opinionsmätningen som kommer här framgent, för att det är ju så, det tar ju tid att för ett institut att ringa runt eller ställa frågor eller ta in svar på webbenkäter och sådär. Så det tar ju tid innan den känslan som jag ändå har den här veckan, att det är oppositionen som har svar, talar sakpolitik, har förslag på hur man ska hantera de problem som har uppstått och påpekar problemen är orsakade av den socialdemokratiska regeringen. Så den bör ju bytas ut om man vill göra någonting åt problemen med elpriser och allt det här andra, kriminaliteten, otryggheten och så vidare, så borde man ju rösta på någonting annat då. Och det tycker jag blev väldigt klargjort på tisdagens Expressen-debatt.
Mm. Och Erik, vad är din spontana?
Ja, nu ska jag är lite för ärlig av mig för att hålla på med sånt här egentligen. Men jag,
det är ju kul.
Ja, nej, men jag håller på med politiska analyser, men jag tycker det är så dödens tråkigt att titta på de här debatterna. För de ger mig ingenting. Det är bara slöseri med tid. Så att jag har inte kollat på det här. Jag kollar på lite utdrag.
Lite klipp, ja. Jag ska erkänna, jag kollar på en, men inte på bägge. Och jag håller med om, men vad är, de klippen du har tittat på då? Var det någonting som du tyckte var lite kul eller anmärkningsvärt?
Det var det säkert, men jag kom inte på någonting.
Då ska jag leda in det på ett ämne, Aftonbladet, för du pratade ju om Expressen. Ja. Aftonbladet så hade de Robert Aschberg som, vad heter det när man leder en
moderator?
Moderator, tack. Och han var ju ett kapitel för sig, kan man ju lugnt säga. Han gick ju lite i Annie Lööfs skola. Han var ju arrogant, oförskämd. Mm. Han gjorde i ämnet, när man pratade om mäns våld mot kvinnor, så var han ju så oförskämd mot Ebba Busch att
sluta bjäbba, sa han.
Ja, sluta bjäbba, sluta tjafsa. Och hon, bara så att alla hänger med på den här diskussionen, hon försökte anföra att Märta Stenevi faktiskt, hon tog ju Märta Stenevis parti, hon hade inte fått tillräckligt med tid till att tala helt enkelt. Och då ville Ebba påpekar det här, ska vi ta lite ordningsregler här? Mm. Och då blev han ju bara arg på henne. Och det var lite roligt att höra att man hör Jimmy Åkesson säga, nu blir han arg. Jag struntar om han blir arg, säger Ebba Busch.
Ja, men precis. Mitt intryck var, det jag såg, då var Ebba Busch lite framåtlutad över det bordet hon hade framför sig. Och det kroppsspråket signalerade till mig att hon medvetet provocerade Aschberg.
Ja, men det var också att, lite
nu gav hon honom tjuvnyp för att få igång honom.
Kanske, men jag tycker också det var lite sympatisk gest från hennes sida att hon ville bort från mikrofonen och bara vänta nu här, ska vi inte ta det i rätt ordning. Det var otroligt sympatiskt gjort av henne. Och sen blev det ju alltså hela debatten kom ju nästan av sig på grund av det. Eller vad tror du?
Jo, alltså Robert Aschberg, jag gjorde den här analysen att han var ju en gigant på 90-talet, ja. TV3 och allt det där. Alltså, och han har ju kört samma stil, han körde samma stil då, han kör samma stil nu. Men det intressanta är att då gick det ju hem. Det gick hem på 90-talet.
Ja, och varför då?
Ja, därför att sådana som vi vågade inte be honom dra åt någonstans, va? Men det gör man lite grann idag. Man står på sig, både alltså Jimmy Åkesson, han gick i polemik med Aschberg där, när Aschberg då felciterade honom. Jag tror att det var att Jimmy Åkesson hade uttalat sig i en debattartikel i Aftonbladet
2000,
om islam.
2009.
Ja, precis, 2009. Jag tror inte att han hade givit sig på muslimer.
Nej, men så här var det.
Aftonbladet skrev rubriken och det protesterade ju Åkesson mot redan samma dag som den publicerades, att det handlar inte om muslimer utan det handlar om religionen islam.
Jag ska bara förtydliga lite så alla lyssnar hänger med. Den här debattartikeln som Jimmy Åkesson skrev 2009 hade Aftonbladet satt rubriken och där stod att muslimer är en stor belastning för Sverige. Och sen i den här debatten så säger Robert Aschberg till Jimmy Åkesson, du har skrivit att muslimer är stor belastning eller stort hot mot Sverige. Och då svarar Jimmy Åkesson, det har inte jag skrivit.
Nej, det är mycket Aftonbladet riktigt, som har skrivit
ja,
det.
Mycket riktigt, det var ju Aftonbladet som har skrivit det.
Och det är så här, idag skulle jag säga att Jimmy Åkesson vann på den diskussionen.
Alltså han, debattartikeln eller nej, alltså, Robert Aschberg?
Mot Robert Aschberg nu häromdagen.
Ja, just det.
Alltså det, men på 90-talet, så här, om du tar en moderatledare då, Bo Lundgren till exempel, han hade aldrig gått på det sättet mot Robert Aschberg. Alltså min poäng är att högern håller mer och mer på att vinna samhällsdebatten. Vi backar inte från vad vi tycker och vi säger ifrån. Och det är på ända från högsta nivå, Jimmie Åkesson som är högerns främste företrädare, anser jag då. Mm. Till på Twitter, men i princip överallt. Det enda vi inte har där vi inte sätter agendan, det är ju de här traditionella medierna. Där de är fortfarande uppenbarligen då vänster dominerande. Men jag tycker det var intressant att Robert Aschberg, som var liksom en inom citationstecken och kung på 90-talet, han blir mer eller mindre utskrattad idag.
Ja.
Och det är ett friskhetstecken för samhället.
Ja, men jag håller med. Det var faktiskt riktigt bra. Och Robert Aschberg kom ju av sig så pass. Han fullföljde inte frågan.
Nej, just det.
Så det var rätt intressant. Mm. Mm. Nej, men du har rätt.
Och det är amatörmässigt också. Alltså att om man ska ta upp en fråga som är polariserande och känslig, då måste man ju ha rätt när man ställer frågan och inte liksom både ha fel på årtal på artikeln och fel på vem det är som har skrivit det som han läste upp. Så att säga att det är hans egen Aftonbladet-redaktion som har skrivit den texten, inte Åkesson. Liksom. Det är ganska låg kompetens på det uppträdandet.
Mm. Men det här är ju vänstern, de är så otroligt skickliga på det här. De byter ut något ord här och där som gör att det får en helt annan betydelse. Ja, bästa exemplet är ju Radio Sweden som bytte ut då islamister, våldsbejakande islamister mot muslimer.
Ja, just det.
Mm. Men jag menar, det gör man ju på svenska också. Det var ju så här, jag såg en analys av Jimmie Åkessons tal på, det var Sveriges Television sände då direkt från Sölvesborg, och sen var det en person som analyserade talet, och då sa han att nej, men Jimmie Åkesson har ju rätt, att han har ju inte varit med och tagit ansvar, han har ju inte suttit i en regering.
Sa han så i SVT?
Ja, jag la upp det på TikTok, för det är ju sinnessjukt, därför att det Jimmie Åkesson alltid säger och även sa i det här anförandet var ju att han har inget ansvar. Men då ville Sveriges Television få det till att han har inte tagit ansvar.
Mm.
Som ungefär att alla andra partier har ju tagit ansvar för flyktingkrisen och vad det nu må vara. Men de här små antydningarna hela tiden, och som oupplyst konsument, vad ska man tro?
Mm.
Ja, då ser man, men om inte Jimmie Åkesson har tagit ansvar, då är det någon annan som har gjort det. Ja, det är Magdalena, det är hon som har tagit ansvar. Men då måste jag rösta på henne igen. Alltså,
men det är sant, och samma diskussion sker i integrationsdebatten. Då brukar man ju ofta säga att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna har ingen integrationspolitik. Men han hade lätt kunnat säga, varför ska jag skapa en politik eller ett område och kämpa som ni har orsakat?
Mm.
Eller hur? Han kunde bara putta undan den bollen och säga, det får ni städa upp, det är inte mitt jobb, ni har ju skapat det här. Så det är samma sak.
Han har ju en annan politik som inte behöver betyda integration, utan det är ju att ha återvandring, att de som inte vill passa in här borde ju lämna landet, och då behövs ju ingen integration av dem.
Nej, sen har ju Sverigedemokraterna faktiskt skrivit någon form av integrationspolitik i alla fall, till skillnad mot Centerpartiet som inte har gjort det. De har ju definitivt inte skrivit någon. Jag har läst på deras partiprogram som jag kommer att prata med i programmet Sörman, och nej, där står det ingenting. De definierar inte vad det är för någonting. Nej. Vad den går ut på. Och det tycker jag är rätt intressant. Varför kritiseras inte Annie Lööf och Centerpartiet för det?
Mm. Men om alla bara fått jobb så...
Det är precis,
det
är deras enda lösning.
Och det har man sagt i 40 år. Mm. I 40 har man sagt det. Att det är ingen problem med invandring, för bara de får jobb så blir det integration. Mm. Och 40 år senare borde väl de ha tänkt efter lite grann, att om inte det har skett hittills, när ska det då hända?
Mm. Precis. Ja, nej, det var intressant, och fler debatter är ju... lär vi titta på och återkomma till.
Ja.
Men, och då får du faktiskt vara lite mer av er.
Ja,
men jag kan hålla med dig, man blir lite upprörd och irriterad.
Det är nästan på nivån att jag skulle kräva ersättning då.
Ja. Okej, nästa ämne. Nästa ämne som inte gav någon större effekt på de här stora mediekanalerna. Det var nyheten om att Sverigedemokraterna hade då tittat på kostnaderna för den stora asyl- och anhöriginvandringen och kommit fram till att snittkostnaden på den ligger på 131 miljarder kronor om året.
Mm.
Det motsvarar en pensionshöjning på 5 500 kronor i månaden för varje pensionär. Vad blev det för följdeffekter på den här presskonferensen?
Ja, det är ju väldigt bra att man har räknat fram det här, och man har ju inte använt egna beräkningar utan använt en ekonomiprofessor som gjorde en beräkning åt ESO då. Det är en sån här, vad ska man säga, analysenhet inom Finansdepartementet, och han gjorde det då 2009 innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och gör ett antal modeller då, ekonomiska modeller över vad kostnaderna är.
För, gjorde han det?
Ja, den här professorn. Mm. Och då gör han också en prognos över vad kostnaderna blir fram till 2050. Och det Sverigedemokraterna har gjort är att tagit hans modell, hans verktyg så att säga, och satt in, istället för prognossiffror då, så har de satt in den faktiska invandringen, som har varit mycket större än vad han kunde räkna med någonsin. Ingen kunde räkna med att det skulle explodera på det sätt som det har gjort de senaste 10 åren. Och då får man fram det här att kostnaden är 131 miljarder per år. Va? Och vi gick ju igenom, Erik och jag, lite grann innan här, andra ekonomer då. Du kan ju dra det.
Ja, alltså den som ifrågasätter den här siffran kan ju också lyssna på Joakim Röyst, som kom ut med en rapport för 4 år sedan ungefär.
Strax före valet var det.
Ja, det var det kanske.
Det var det som var så kul. Ja. För det fick han ju den frågan och sa, har du inte tänkt på varför du kommit med den här rapporten? Det är ju val snart.
Det var just det, det var då han var tyst i nästan en minut. Han fattade inte, varför skulle man inte forska när det är inför val? Liksom.
Ja, det var väldigt... ja, precis.
Och då kom han fram till att kostnaden var 74 000 kronor per flykting under hela flyktingens livstid.
Ja, utdraget, utslaget på en hel livstid.
Per år.
Och, per år, ja, precis. Och givetvis är det så att en flykting kostar ju mer i början än i slutet. Eller ja, givetvis och givetvis. Det är klart, det är inte så många flyktingar som har blivit pensionärer än. Men den kostnaden där blir ganska omfattande också. Men i alla fall, de första åren är ju väldigt kostsamma. Men som ett snitt då, över en livstid i Sverige, så är det 74 000 kronor per person. Per asylant. Och om man multiplicerar 74 000 då med, vad vet jag, har vi tagit emot 1,5-2 miljoner asylsökanden med anhörighetsinvandring då, kopplat till den, ungefär.
Mm.
Och ja, tar man gånger 1 miljon, då blir det 74 miljarder. Tar man gånger 2 miljoner, så blir det 148 miljarder.
Så det ligger ju samma här.
Det ligger samma här. Ja. Ja. Mm. Och tar man även kostnaden för de som har utrikesbakgrund, som är arbetslösa, och multiplicerar, ja, det är ju 700 000 ungefär då. Och tar man 700 000 multiplicerat med vad det kostar att försörja en arbetslös person, och då måste man också ta med alla kostnader, vad en medborgare kostar, alltså i form av kanske vägunderhåll och
sjukvård och
försvar, och man slår ut alla kostnader på en medborgare helt enkelt. Ja, det lär ju bli 200 000 i alla fall. Och då,
per person.
Ja. Och tar man 200 000 gånger 700 000, då får man 140 miljarder.
Också samma härad.
Också samma härad. Så jag tror att man har nog från vänsterhåll försökt slå hål på de här siffrorna. Men även de då kommer ju förmodligen fram till att det inte går. För att det är ungefär så här det ser ut.
Ja, och det är lågt räknat. Mm. Och det gör ju Sverigedemokraterna medvetet naturligtvis, för att man inte ska kunna kritiseras för att man har överdrivit. Mm. För vi nämnde här nu de vanliga medborgarkostnaderna, men sen har vi ju en stor överrepresentation när det gäller kriminaliteten. Den kostar enormt mycket.
Men är inte den inberäknad med de 131 miljarderna? Eller?
Nej. Utan det, är ju
det var ingen som ställde den frågan på presskonferensen igår.
Nej, naturligtvis
igår.
Inte. Allt det här som vi vet finns utöver de här vanliga arbetslöshetsersättning och socialbidrag och alla sjukvård och sånt, så finns det ännu mera kostnader, tolkar och allt möjligt. Så det är väldigt lågt räknat.
Jag tror också, och Svenskt Näringsliv har ju räknat på utanförskapet som de har döpt det till. Alltså de 700 000 som du pratar om plus alla andra omkostnader. Och de fick ju 270 miljarder kronor per år. Alltså dels bidrag och sådana här transfereringar, men sen också uteblivna skatteintäkter.
Just det, då blir det dubbelt så mycket.
Det blir ju dubbelt upp. Det är ju därför det är så viktigt att få folk i jobb. Det blir ju en vinst på bägge kanter.
Men den här rapporten är ju viktig, för att här visar ju ändå Sverigedemokraterna att man kan räkna på det. Och Åkesson sa ju det, har man kritik mot de här siffrorna så kommer bättre kalkyler då som beräknar det här. För att få en diskussion om kostnader. För det är ju det som är så skrämmande, att Ekberg heter han, professor som gjorde den här då 2009 för ESO, den första. Och han kom ju också då fram till att det är en nettokostnad för invandringen. Ändå hade vi då 6 år senare då, när det här 2015 och Erdogan öppnade portarna till Europa för hela Mellanöstern och det strömmade in miljontals människor. Då hette det ju att det var ju en vinst på sikt, sa ju Stefan Löfven. Och andra sa ju att det här är kompetensregn, och det skulle ge LO-ordföranden som ju då var den, som är nu i näringsminister då, Thorvaldsson, han sa ju att uttrycket sig. Ja, det var också
Sverige skulle kunna bli en superekonomi, va?
Just det. Alltså så här superlativ om hur mycket Sverige skulle tjäna på de människorna som kom. Och det var ju alltså en uppenbar och medveten lögn från de svenska etablissemangen. Och det var inte bara politiker, det var ju journalister. DN skrev ju att någon kommun som hade tagit emot särskilt många skulle göra enorma miljonvinster. Sandviken var det, va? Alla i etablissemanget blåljög om att vilken vinst detta skulle göra. Och avsikten med det var ju att svenska folket skulle säga ja, välkommen, vi ska ta emot. Och det kan man ju tycka då, att man ska vara snäll, va? Men man borde ju också ställa tanken, men vad händer sen?
Men jag måste också fråga, så många tänker, som jag ofta tänker, varför blåljög de?
Ja, för att det skulle vara välkomnande.
Men varför?
För att man vill det.
För att bara visa att man är god?
Ja.
Det tror inte jag. Alltså, det kan inte vara så enkelt. Jo, det måste finnas en underliggande...
Man tänker inte på konsekvenserna. Som Jonas Sjöstedt sa då, vänsterledaren. Ja, men vi tittar här nu. Det är så många svenskar som är ute och ger kaffe och gosedjur till de som kommer på tågen här från de här länderna. Som om det skulle vara allt och sen var allting löst, va? Alltså... Det är ju baksmällan av den lögnaktiga propagandan som vi upplever nu.
Men kan det inte vara så att de var så otroligt stressade och oroade över den här befolkningspyramiden som Fredrik Reinfeldt ofta pratar om? Jag kan se den framför mig. Att det var så många, det var liksom som en tratt ungefär. Det var så många äldre och alla bara, vem ska betala pensionerna, vem ska ta hand om dem?
Ja,
och var det inte en rädsla om man trodde då? Liksom?
Nej. Det där körde Bengt Westerberg med som socialminister i Bilds. Och det är ju vederlagt sedan länge. Att det är inte att man rättar till pyramiden så att man får
fler... Men det fattar ju vem som helst att inte det är lösningen.
Nej,
men var det de trodde?
Det är ju ett kedjebrev. Tino Sanandaj var väl det som skrev om det. Liksom att det är inte det att det är en lösning att man återställer så att säga, pyramiden så att de yngre är fler och kan försörja de äldre. Utan det är ju ett kedjebrev. För de som kommer hit blir också äldre. Så då måste man fylla på med lika mycket till hela tiden. Ja. Och då är det ju ett helt annat land man pratar om. Så
att, men hade man någon slags utopi om att man skulle bli det här som Annie Lööf pratade om, 30 miljoner, en stor stat i Europa. Var det det de var ute efter då?
Precis, eller? Och alla jobbar.
Ja. Ja. Var det de ville
Det är en total utopi, va? total utopi.
Och det var lite löjligt att vi bara var 9 miljoner på den tiden. Ja. Lite tramsigt. Eller var det så?
Ja, nej, men titta på Reinfeldt. Där öppnar hjärtan. Att det är ju väldigt mycket trevligt. Det svenska är ju bara barbariet. Mm.
Alltså, finns ju plats.
Ja, just det. Det finns så mycket skog där man kan bygga. Alltså Sveriges statsminister. Det är helt frapperande vilken fullständig sagovärld de här ledande politikerna levde i, och många av dem lever fortfarande i det. Moderaterna har ju börjat ändå skala bort den här groteska utopismen, så att säga. Men det är svårt, för man vill vara god, man vill och det var ju Palme som började med det, att Sverige ska vara den humanitära stormakten, så, och det var ju ett sätt att sprida då, han började med att sprida biståndspengar, för det gjorde att han kunde åka runt till kommunistländer och bli applåderad. Det finns ju många bilder från Kuba där han står och pratar spanska med Castro.
Och röker cigarr.
Ja, precis. Och liksom, som om det skulle vara någon nytta för svenska folket. Att man har politiker som blir applåderade i andra länder för att man skänker bort svenska folkets pengar. Mm. Där började det ju. Och sen har det blivit större och större. Och nu är det så att Sverige ska rädda klimatet. Sverige ska rädda allting. Det är bara att titta på utrikespolitiska debatter. Det är att Sverige ska lösa alla världens problem. Alltså det är en stor, det är en sorts inverterat storhetsvansinne. Så istället för som det var förr då, ja, inte minst på 1900-talet, att man skulle, eller som Putin då, att man ska lägga under sig andra länder, att man blir stor genom att expandera och vara imperialist, så att säga, så har Sverige någon konstig introvert imperialism, att man ska vara den goda kraften i världen och man ska tror sig kunna lösa alla problem, när vi är ett litet land uppe i norra Europa, så att säga, som inte begriper alls hur det fungerar runt om i världen.
Och då får det kosta 131 miljarder.
Ja, det är priset för att etablissemanget ska känna att vi är goda.
Vad säger du, Erik?
Ja,
men väldigt bra. Jag tycker många fick nog svar på sin fråga här, för det är nog många som har undrat. Ja. Varför skedde detta?
Det här är en teori i alla fall, ja.
Nu ska jag kommentera varenda stavelse.
Så, ja, visst. Så att,
nej, men jag kom osökt att tänka på en debattartikel i Bulletin skriven av Erik Lidström. Han är ju en av de skarpaste skribenterna idag, tycker jag. Och han gick igenom forskningen, alltså jag ska försöka sammanfatta det hyfsat kort, men alltså han hyllade ju den här liksom nedärvda kunskapen, yrkeskunskapen. Alltså vi hade ju, till exempel, vi byggde hela Stockholms innerstad med de här vackra stenbyggnaderna. Det är ju över 100 år sedan, och det byggde ju på liksom att man förde vidare kunskap, man förbättrade sig, man blev lite bättre för varje år. Men det var inte så att vi hade någon omfattande forskning om arkitektur eller liksom stadsplanering. Det blev bra ändå. Och han tar upp område efter område. Och man inser ju att ju mer vi har forskat på olika saker, desto mer åt helvete har det gått.
Just det, inom samhällspolitikområden, så att säga. Ja,
men så här, energipolitiken då? Är vi bättre rustade inför vintern år 2022-2023 än vi var 1972-73?
Nej, då byggde man robusta system. Politiker på den tiden byggde robust och sa hur ska folket klara vintern och så vidare. Nu är det och politiker som är utopister där också, säger det viktiga är vilket energislag det är. Inte att folk får el. Det är en bisak. Liksom. Det viktiga är att det är rätt på pressmeddelandet. Liksom. Mm.
Och han beskrev det med att det här klassiska, att en människa har bara förmåga att ha en nära relation till 150 andra individer. Mm. Det är ju genetiskt då, i vårt arv. Och han jämförde det med forskarvärlden och tittade liksom på de här forskarklustren och beskrev det som att ja, det sitter ju liksom 150 forskare i världen som håller på med klimat och 150 som håller på med det och det. Ja, nu jag kan inte återge exakt ordagrant, men det var liksom själva teorin. Och inom de här klustren, det blir ju som en sorts inbördesbeundran. Så att när man skulle forska då på, eller forska inom citationstecken, på invandringens konsekvenser, och då tar man fram en rapport då om den här Sandviken-rapporten och vad kostnaderna skulle bli. Och då, jag menar, i det här klustret då, det finns ju ingen invandringskritiker i det här klustret. Nej, liksom. Utan de vänder på sig. Det är ungefär som att, men vill man komma fram till ett resultat där jorden går under om 10 år i ett brinnande inferno, ja, då kanske man kan hitta sådana siffror om man letar tillräckligt noga. Och det är samma sak här att med Sandviken, ja, om man vänder och vrider och ser ur viss perspektiv och inte räknar med kostnader och så här, då kan man säkert hitta vinster där också. Men det här, den här typen av forskning är fullständigt meningslös. Då är det kanske bättre med att ha någon form av nedärvd erfarenhet och sunt förnuft. Och det är väldigt, alltså, Ockhams rakkniv liksom. Den enklaste förklaringen är oftast den rätta. Om man välkomnar folk från länder som är i fullständiga ruiner vetenskapsmässigt, hur tror man då att det ska bli bättre när de kommer hit? Och när man dessutom välkomnar dem helt urskilningslöst, det är inte så att man kommer, okej, du har asylskäl, men vad har du för utbildning? Vad tar du med dig, något välstånd hit? Har du satt in pengar på bankkonto? Har du skaffat en bostad? Har du skaffat jobb? Nej, bara du har asylskäl så är du välkommen. Mm. Hur kan man förvänta sig att om man kommer från ett land som har ett BNP per capita som bara är en bråkdel av Sveriges, hur kan man förvänta sig att de då ska bidra positivt ekonomiskt?
Eller kulturellt.
Ja, kulturellt, det är en helt annan fråga. Nu pratar vi bara ekonomi, men kultur, ja, det är ju bara att se, det är ju katastrof.
Precis. Jo, vi borde ha en diskussion om vetenskap, för jag tror att det är så att de här så kallade samhällsvetenskaperna, som det kallas då, när det handlar om sånt som ligger nära politiken, har fått sin auktoritet genom naturvetenskap och medicin. Ja. Och naturvetenskap och medicin är någonting helt annat. Där går det hela tiden att bevisa att en viss teori är sann eller inte. Det går att experiment, det går åt, ja, som vi vet med mediciner, att man testar och verifierar, och andra kan gå in och göra om experimentet och visa att det här är vederhäftigt. Det går att bevisa vad som är sant. Och inte precis som i matematiken, 2 + 2 = 4, vad en kommunist än säger. Och så är det inte när det gäller arkitektur, samhällsplanering och klimatforskning och sånt där. Utan där är det mycket prognoser och påhitt och där man själv lägger in sina egna antaganden. Ja, precis. Hela IPPC, eller vad de heter, den här panelen i FN är ju prognoser. Det är liksom inte någonting som är belagt, utan det är vad man tror. Och där har man tagit auktoriteten hos naturvetenskapen och lagt den i samhällsvetenskapen, och att det skulle vara vetat, det är det ju inte, utan det är spekulationer det handlar om. Och det vet vi inte minst när du sa att jorden går under. Det finns ju en artikel i Dagens Nyheter med miljöforskare på miljökonferens i Stockholm 1972 som sa: vi har 10 år på oss.
Oj, hur många gånger har vi inte hört det?
Hur många gånger har det sagts, ja. Så att det är bluff och båg. Man ska naturligtvis ta problem på allvar, va? Men jag håller helt med det, och det är ju det konservativa. Man kan tänka och fundera och vara kritisk och så vidare, men sen får man ju se, vad är det som faktiskt fungerar? Vilka hus trivs människor i? Vilka lösningar när det gäller energi visar sig fungera och så vidare? Att när man ska gå till verkligheten, då måste man låta verkligheten vara styrande, inte de politiska idéerna.
Mm. Och svenska folket via SOM-institutet via SOM-institutets undersökningar har ju från det att mätningarna startade i början på 90-talet, tror jag.
Mätningar på vad?
Det ska komma till. Varit mer negativ än positiv till invandring. Jag tror att det är något år, jag såg någon graf över det, jag tror det var något år som det tangerade, var lika. Och då kan man ju tycka, okej, vilka fick rätt då? Svenska folket som tyckte att vi skulle hela tiden
minska.
Eller politikerna som genomförde massinvandringen.
Och fortfarande påpeka.
Vilka fick rätt? Ja, det var ju inom stationstegen och pöben. Fick rätt.
De obildade.
Ja, de obildade. Mm. Som de stackars politikerna måste få förtroende ifrån var fjärde år.
Just det.
Det är hemskt.
Det är hemskt. Men tillbaka till den här presskonferensen där Sverigedemokraterna avslöjade då, eller kom fram till att 131 miljarder kostar det. Varför blev det sån tystnad? Mottogs det med relativt stor tystnad från de etablerade medierna? Vad jag kunde se så har inte SVT eller Sveriges Radio skrivit en enda rad om det. Mm. Jag tror Aftonbladet skrev lite grann och Göteborgs Post.
Man vill inte prata om kostnader.
Det är fult.
Ja, nej, det är ju negativt för
invandringen. Man ska inte prata pengar som man...
Nej, det är negativt för invandringen. Och många har ju den uppfattningen att man ska övertyga befolkningen om hur bra det är. Alltså det där sitter fortfarande kvar i många redaktioner. Att det ska ges en...
Ja, för det är ju ett ypperligt tillfälle när Socialdemokraterna går ut och säger vi måste införa en beredskapsskatt för vi har inte råd med försvaret att ställa de här frågorna mot varandra.
Visst.
Alltså man hade ju varit journalist och tyckte det var ganska kul att ställa de här frågorna. Vad säger ni?
Mm. Ja, men man vill inte ha någon diskussion om kostnader.
Nej.
Alltså, det här är ju ofta, alltså, vi har ju inte haft någon asylmottagning från Västeuropa eller från Nordamerika eller så, utan det här är ju kostnader som är relaterade till MENA, brukar man säga, Mellanöstern och Nordafrika så gott som. Och det är ju också dit som stora delar av vårt bistånd går. Så att om man lägger ihop biståndet plus det här, då är man uppe och tangerar 200 miljarder per år som svenska skattebetalare betalar till folk med ursprung i Mellanöstern och Afrika. Och jag förstår inte riktigt poängen med att göra på det sättet. För att asyl, om vi nu backar till asyl, alltså grunden för asyllagstiftningen och de här internationella överenskommelserna, det måste ju ändå vara att rädda liv. Är det här det bästa sättet vi kan rädda liv på, de här 130 miljarderna per år minst?
Ja, skulle de svara.
Två miljoner människor. I världen idag är det väl 80 miljoner människor på flykt.
Ja, visst. Mm.
Och de här 2 miljonerna, de pumpar vi år efter år, 130 miljarder.
Precis. Nej, men tyvärr är de ju döda nu, två auktoriteter där med Assar Lindbeck då, nestor i nationalekonomi, ytterst högt respekterad. Han sa ju det, jag vet inte vilket år det var, men han sa ju det, men Jimmy Åkesson har rätt. Alltså, vill man göra humanitära insatser för andra delar av världen, då ska man göra det genom
att...
Hans Rosling, den här uppskattade hälsoprofessorn, sa också det i klartext. Alltså, Jim Åkesson har rätt. Det effektivaste är att göra på det viset, att hjälpa människor i närområdet.
Men diskussionen kommer på så löjligt låg nivå, tycker jag. Alltså, det de säger att måste vi ha liksom de högsta professorerna behöva påtala en sån här sak som är så självklart. Det känns sorgligt, tycker jag. Det är klart att det är bättre att lägga 131 miljarder på FNs flyktingläger ute i världen än att lägga dem här.
Ja, jo, men verkligen, om det handlar om livräddning. Men vi förstår ju nu att vänsterns projekt har ju aldrig handlat om att rädda liv, utan det har ju handlat om att omvälva Sverige från ett homogent fungerande land till något mångkulturellt mischmasch som aldrig någonsin har fungerat någonstans på jordklotet. Varför det skulle fungera i Sverige nu på 2000-talet, det har jag väldigt, väldigt svårt att se.
Ja, men då kommer man ju tillbaka till Socialdemokraternas ursprungstanke, och de vill ju ha det här klassamhället. Det är ju så de bygger hela sin politik på, att upprätthålla ett klassamhälle. Så det är ju också många som säger då att den stora invandringen var ju för att rädda socialdemokratin och deras ideologi, att kunna bibehålla, för det höll ju på att försvinna på 80-talet. Det höll ju faktiskt på att försvinna. Vi höll ju på att vara alldeles för bra. Och då hade de inte någon plats längre för socialdemokratin. Och arbetarrörelsen började överge dem och sådär. Så att här har de en helt ny väljarkår. Är man riktigt synlig så skulle man kunna tro att det är som i skälet.
Ja, nej, men det är precis. Man landar ju där. Det är väldigt skrämmande att man håller fast vid sina gamla slagord hellre än att ändra politik när man har lyckats. Då.
Sen också Socialdemokraterna eller vänstern har ju det här progressiva tanken. De ska alltid förändras.
Ja, just det.
Allt ska förändras. De är aldrig nöjda.
Utom socialdemokratin själv då.
Ja, precis. Den ska vara samma. Det är faktiskt en bra poäng. Och ska vi övergå till nästa frågeställning eller nästa ämne? Regeringen meddelar nu att de kanske vill då hjälpa till lite till hushållen med anledning av de höga elräkningarna, så att de vill dela ut 30 miljarder till både företagen och 30 miljarder till hushållen. Varför detta? Helt plötsligt, om en regering säger vill, reagerade jag på. Varför säger man inte ska?
Nej, just det. Nej, men det är ju valrörelse nu, så att det gäller att komma ut med sina förslag här. Nu såg jag, ekonomer har ju börjat gå i taket för alla dessa sätt att återföra pengarna. Men jag tycker det är rimligt att det har inte varit... frågan är vad som har varit tanken. Men man hade ju kunnat räkna ut med den gröna omställningen som Sossar och Center och andra har pratat om. Så har man ju flyttat skatter just till sånt som bränsle och el. Va? Och då när världsmarknadspriserna höjs så stiger ju de här skatterna ännu mera.
Momsen framförallt.
Ja, precis. Och det är ju det som har varit Sverigedemokraternas förslag. Är ju att man istället för att ta in alla pengarna och sen som sossarna älskar att göra, betala ett bidrag till folk så att sossarna får vara jultomte, så har ju Sverigedemokraterna föreslagit att man slopar momsen då på el och skatter.
Och rent tekniskt och administrativt så borde det vara enklast. Det är ju bara en knapptryckning bort.
Ja, precis. Sen, ja, precis. För eftersom det är ju så att sossarna hemsöter att de här 30 miljarderna, det har ju med det här så som elsystemet ser ut med de här fyra områdena, att det dras in väldigt mycket skatt från södra och mellersta Sverige, medan Norrland har ju väldigt billig el då. Och det hamnar hos staten, de här skillnaderna. Det visste inte jag, men det är så. Prissättningen innebär
det. Är det för att de är storägare i Vattenfall? Eller äger
Kraftnät, vad jag förstod, var det som tog in det. Men jag ska inte säga det, jag är inte helt säker på det. Men det är ju väldigt komplicerat det här systemet. Men, så pengarna är extra intäkter för staten. När marknadspriserna på el går upp, då går skatteintäkterna också upp. Och då blir det massa pengar i statskassan. Och det är de som bränner fickan på Magdalena Andersson nu, att nu vill hon innan valet lova få vara jultomt och dela ut dem. Men det finns ju i och med att människor får de här enormt högre kostnaderna, så är det ju rimligt att politikerna går in och använder de egna skattepengarna för att lindra det här. Och då tycker jag att det låter ju att ta bort skatten så att man slipper betala in det till staten. Men det är ju bättre än att först betala in det och sen få tillbaka det.
Men det är ju dubbelt upp här för staten. För dels får de högre momsintäkter än vad de räknar med. Mm. Plus att de då äger Vattenfall. Mm. Förra året hade de rekordutdelning på 23 miljarder Vattenfall. Alltså, det var alltså utdelning från sitt eget bolag till statskassan. Och det är väl lite det som de här 6 000 kronor som flera hushåll har fått nu som kompensation, de som hade större bostäder. Det är väl de här 23 miljarderna. Men vad säger du, Erik?
Ja, jag kommer att tänka på det här med att förr i tiden så pratade man mycket om det ökade politikerföraktet. Men det pratar man inte om idag. Men nu är, om någonsin, borde man ju förakta politiker som inte kan sätta sig ner och säga vi gjorde fel. Mm. Låt oss staka ut en ny väg här för energipolitiken. Istället så står vår statsminister och talar sig varm för havsbaserad vindkraft, som hon inte vet fungerar. Hon vet ju inte det. Man har inte prövat det här i stor skala.
Nej. Och hur dyr den blir. Snurrorna kanske snurrar, men priset för att få den elen kan ju vara gigantiskt.
Ja. Tolkningen av det är ju att antingen så har hon inte liksom en intellektuell förmåga att förstå att man kan inte satsa på havsbaserad vindkraft i det här läget. Eller så är det en politisk positionering helt enkelt. Att hon tänker att det här kommer funka inför valet. Att prata om det här, kabla ut det här mantrat om den havsbaserade vindkraften. För det gillar folk att höra. De kanske inte tycker om att man vill bygga kärnkraftverk. Men oavsett vilket så är det katastrof. Alltså för att de leker ju med Sveriges förmåga att liksom upprätthålla sig på, som en industrination. Och även att det självklara, så vi har tagit för givet liksom i många decennier att vill man ha 20 grader varmt i lägenheten på vintern så ska man kunna ha det. Det var ju inte självklart på 1800-talet.
Och det är inte självklart nu heller.
Det är inte självklart nu heller. Alltså det är ju, jag menar, att värma upp en villa med det var ju många som fick, alltså som inte lever. Man kan säga så här. I Stockholm så bor man ju oftast lite mindre än man gör på landsbygden, och man kanske tjänar mer. Så att det här är ju ett landsbygdsproblem. Man kanske har flyttat ut till landet för att man inte har lika mycket pengar att röra sig med, men man har lite större boende då. Men då får man en elräkning på 20 000 en månad, det kan ju innebära katastrof för många familjer.
Ja, visst. Precis, så den är den, tycker jag, ekonomerna som kritiserar då att politikerna går ut med lättnader har fel. Men här måste politikerna gå in.
Men det är ju riktigt akut.
Ja, hushållen kan inte straffas på det här sättet. Men det är ju egentligen ännu värre än vad du säger, för att skälet till att man lägger ner kärnkraft och ska ha vindkraft är ju miljön, säger man. Men samtidigt så säger man att man inför en plastpåseskatt för att inte plast ska hamna i havet. Men sen ska man ha havsbaserad vindkraft som innebär att man dumpar miljarder ton betong i havet. Är det mindre miljöpåverkande än plast? Men alltså det är så korkat på alla nivåer.
Du får inte ställa sådana.
Och dessutom, man får flika in
det. Du får inte vara sådär smart.
De här bladen, rotobladen, är ju tillverkade av något slitmaterial. Och när det slits, då liksom faller det här ner i mikroskopiska bitar. Och man vet inte vad det kommer få för konsekvenser. Jag skrev faktiskt ursäkta Dick, jag gav den till Bulletin istället för till Samtiden.
Nej, men vad säger du?
Men den flög, den blev näst mest läst i ett par dagar i rad faktiskt, och fick mycket delningar på sociala medier.
Och rubriken var?
Rubriken var att, den satt inte jag då, men det var att vindkraft förstör ju för djur och natur. Och det är helt barockt, alltså det är ju så här. Det är något sorts modernt miljonprogram som man bara ska kabla igenom. Man ska liksom bara, det spelar ingen roll vad folket tycker och vad man liksom förstör i sin väg, utan det här är det är dagens betongsossar. Varför är då vindkraft mer betong än kärnkraftverk? Kärnkraftverk, det är bara att titta, det är jättemycket betong. Jo, men så här, räknat per producerad kilowattimme så innehåller ett kärnkraftverk mycket, mycket mindre betong än vindkraftverk.
Nu får du prata lite långsamt, så Annika Strandhäll. Men en sak som jag noterat angående den debatten, att för något halvår sedan så pratade Socialdemokraterna varmt om att vi har inte tid att bygga kärnkraftverk. Vi måste satsa på vindkraftverk, och det är havsbaserat, det är det som gäller. Det är bara det vi kan göra just nu. Sen blir det för man bara avslöja med att det tar ännu längre tid att bygga havsbaserat vindkraftverk, för det är så mycket tillstånd. Och sen så de här ledningarna som ska dras, som är jättekul.
Ja, och bygga i vattnet är ju alltid dyrare och komplicerat.
Så nu har de slutat prata om det. Nu pratar de inte om att vi inte tid hinner. Men vad få lyfter upp är att Sverige under 70-talet då, i samband med oljekrisen, då byggde vi ju, alltså, jag tror det var 12 kärnkraftverk inom loppet av 13 år. Ja. Alltså, vi kan ju om vi vill.
Precis,
snälla någon.
Precis. Det som gör att de försöker smutskasta kärnkraften nu, det är ju till exempel Finland har ju byggt ett nytt aggregat som nu testkörs då. Och det har ju fått så mycket kritik för det har varit försenat, och det har tagit ganska lång tid, och det har blivit dyrare. Så det har ju då vänstersidan använt mot kärnkraften. Men nu läste jag en artikel här i Helsingin Sanomat, var det väl, den stora finska tidningen, att nu med de elpriserna som är nu, så kommer hela det här, trots förseningen och fördyringen, så kommer kärnkraftverket att ha betalt hela investeringen på 5,5 år.
Oj. Och det kommer förmodligen hjälpa Stockholmsregionen.
Ja, Finland räddar delar av Sveriges energiförsörjning när det här går igång, för det är ett jag tror det är Europas största kärnkraftverk som nu testkörs då. Så när det går igång på riktigt, jag tror det var i september, oktober någon gång, så kan det lindra
lite. Och de här globalisterna som har alltid skrivit om hur viktigt det är med det globala samarbetet och EU och allting, åk till EU nu för 17 gubbar och snacka med Tyskland och snacka med Danmark till exempel, de här två länderna. Som Danmark, det finns ju en sida som heter kontrollrummet på Svenska Kraftnät.
Ja, just det.
Där står alla våra grannländer, vilket energislag de har. Och gå in på Danmark, de har bara vind och det här bruna kolkraftverk. Men det är ju helt upprörande. Alltså. Mm. Och vi vet ju att Tyskland är beroende av rysk gas. Där är ett jättar, där har de jobb att göra.
Ja, och Tyskland har avvecklat sin kärnkraft. Ja.
De har ju precis, de har tre kvar.
Ja, precis.
Ja, men det har ju varit ett forskningsförbud mot kärnkraft i Sverige under många år. Mm. Jag växte upp...
Har det varit det? Alltså ja. Konkret?
Ja. Ja. Får inte utarbeta planer på kärnkraft. Det var förbjudet. Man kan bli åtalad om man gjorde planer på kärnkraft.
Så man kan ju säga så här då att man har premierat genusforskning och förbjudit kärnenergiforskning.
Ja, just det.
Och det är Sverige i ett nötskal. Mm. Hur man, alltså, vilken nytta har vi av genusforskningen kommande vinter när vi fryser i våra bostäder? Alltså, det är på riktigt sinnessjukt. Och de här människorna, de har fått styra politiken i så många decennier nu. Och bara förstört landet.
Precis. Nej, men, den som vill ägna sig åt genforskning ska naturligtvis få göra det, men på sina egna pengar. Det är viktigt att säga. Att många vänster säger, ja, men nu vill du förbjuda genusforskning. Det vill du ju inte.
Nej, nej.
Men du vill inte att staten finansierar sånt skräp. Nej. Det är det du menar.
Ja, för att jag
men kanske har tillräckligt med genusforskning vid det här laget. Ja. Kanske ska pausa det ett tag.
I alla fall statliga finansiering av det.
Mm. Jo, men det är den här postmoderna tankesättet att ja, men båda är ju forskning. och då är det lika bra. Men det var ju väldigt bra poäng där du tog upp.
Just det.
För det tog ju Lidström upp också i sin artikel. Just det här att man måste forska på sånt som är mätbart.
Mm. Ja.
Och som ger något resultat. Det var mitt eget tillägg. Och jag menar, förr hade man ju ett mål med sin forskning. Och man byggde då 6-8 reaktorer på 12-13 år. När hade man sådana mål senast? Alltså målen nu på senare år, liksom, det har ju bara varit att man ska ha 50% kvinnor i styrelsen och sådana där uttalade mål som, ja, det är väl fint i sig, men det värmer inte min bostad.
Jo, vi ska ha fossilfri år 2030 eller 2040, tror jag.
Ja, just det. Då måste man, när man tar ett
nej,
sånt...
Nej, inte fossilfri, det låter ju bra.
Förnybar. Och det gick ju Moderaterna och Kristdemokraterna med på 2016 att det skulle vara förnybar. Och därför skrev de ju själv bort kärnkraften från energipolitiken. Men de har ju kommit på bättre tankar.
Och sen så de här ständiga påståenden som också bara får trilla mellan, som folk, Annie Lööf och Magdalena Andersson säger, att vem som helst kan investera i kärnkraft. Det är fullt tillåtet att bara sätta igång. Det är ju inte sant.
Nej.
Alltså, det finns ju regler. Du får ju bara bygga kärnkraftverk på de ställen där idag finns kärnkraft. Kommer Vattenfall eller E.ON släppa in någon annan aktör på den här platsen? Det kommer ju aldrig hända.
Nej.
Så det där är ju inte sant.
Nej, och samtidigt så har man tänkt att subventionera anslutningen till havsbaserad vindkraft. Man har sagt att det ska staten finansiera. Och det säger ju en del att det är en tredjedel av hela byggkostnaden. Så vindkraften subventioneras till en tredjedel av skattemedel, medan kärnkraften får betala för kommande avveckling. Va?
Det finns ju beslut på att det inte ska finansieras av statliga pengar på kärnkraften. Till och med, så att...
Nej, men man har ju satt sina självändamål. Att vi ska vara då, att energiförsörjningen ska vara 100% förnybar ett visst år. Och så här, men man måste ju, alltså, nummer ett måste väl ändå vara att man förser svenska folket med den energi som de vill ha. Och samma sak, så, vi hedrar asylrätten. Ja, men om det innebär att landet förstörs och att vi får väldigt lite valuta för våra pengar med tanke på antal räddade liv. Nej, men det spelar ingen roll. Vi hedrar asylrätten.
Men där är du inne på en väldigt viktig sak. Det är där den nuvarande generation politiker har satt helt fel mål först. Den gamla sortens politiker gjorde precis de målen som är kloka. Alltså slutmålen, vad är slutet? Och sen hur kommer vi dit? Medan de nya generationerna har blivit de här pressmeddelande politikerna som har absurda målsättningar.
Förutom Jimmy Åkesson.
Ja. Det är ju därför Sverigedemokraterna har vuxit fram. Det är ju att folk upptäcker det, att det finns, man behöver partier som utgår från verkligheten. Ju. Mm.
På tal om Sverigedemokraterna så har Sverigedemokraterna, vi bytt ämne, annonserat på ett tunnelbanetåg med stora blommor och dörrarna är gula och det står SD. Det är en vagn, ska poängteras. som nu
ett
rullar.
Vagnsätt,
ja, ett vagnsätt är det, ja.
Som det är målat på utsidan.
Ja, mm. Som nu rullar i tunnelbanesystemet i Stockholm. Och det här har då väckt lite anstöt hos vissa med röd-gröna partisymboler. Ja. Varför då?
Ja, nej, jag tror att det är det att det är ett utslag för ett totalitärt tänk. Va? De blir så upprörda därför att det här tåget kommer trots att de inte kan riva ner det eller slå sönder det och så vidare. Det gör ju vänstern med SDs valaffischer.
Men de är ju för demokrati.
Nej, de är inte det då. När de blir så upprörda att de måste se det här tåget. De behöver inte gå på tåget, men att överhuvudtaget se tåget, att det finns där ett tåg som är målat i SDs logga, gör dem helt vansinniga. För det gör att, betyder att de har inte makten. Alltså det är ett tecken på att de inte bestämmer allting.
De kan blunda.
Ja, exakt. Men det är det. De upprörs därför att de har det här totalitära tänket att vi eller jag ska bestämma hur det ska vara. Ingen annan ska få sin vilja igenom. Det blottläggs på ett tydligt sätt. Och det finns, den där tanken finns ju särskilt i Stockholm, så därför är det ju helt rätt att göra den annonseringen i Stockholm. Ju. Mm.
Jag tycker tåget var väldigt fint. Mm. Alltså, det var snyggt gjort.
Mm. Ja, nu gör jag en tagning här på uppstuds. Men jag vill uppmana våra lyssnare, var som tåget.
Vad menar du med det?
Jo, alltså, gå in i era sociala relationer. Och ni behöver inte foliera er själva med SD-loggan. Men gå igenom vardagen utan att backa. Det här tåget rullar in på stationen, plockar upp passagerare och rullar vidare, oavsett om det är någon vänstermänniska som tar illa vid sig. Och man ska inte kasta glåpord omkring sig mot andra, men man ska ändå, om någon frågar vad man tycker, då ska man stå för det. Och det är ju så här, det blir, vi har ju pratat om det här med hur besvärligt det kan vara i sociala sammanhang när man sitter på en middag med 7 andra och alla pratar illa om SD. Men var det här SD-tåget då? Men jag tycker faktiskt Sverigedemokraterna har bra politik. Tyck vad ni vill. Jag sitter kvar här och ni kan inte göra så mycket åt det. Det jag tror, för jag kom på den här tagningen just att de vänstern blir så frustrerade över att de kan inte göra någonting åt det här. Och det liksom, det förstör deras fluffiga rosa moln tillvaro.
Det spräcker bubblan för dem.
Ja. Och jag skrev en tweet om det här. Det är alltid svårt att formulera sig kort på Twitter, men du vet, så här, vi som är höger, om vi hade tagit lika illa upp, då hade vi, alltså, vi hade ju gått i taket över att så gott som all skattefinansierad media är ju vänstervriden. Skolan är vänstervriden, anser jag, från mitt perspektiv, alltså läroplanen. Fackföreningarna har en enorm makt. De är ju per definition vänster. De har mycket, mycket större makt än arbetsgivarorganisationerna. Alltså, hela samhället är ju vänstervridet. Och skulle vi ta lika illa vid oss över det, då skulle vi varje dag liksom få reagera som vänstern gör på det här SD-tåget.
Mm. Fast vi tar ju illa vid oss. Eller?
Ja, men alltså, inte på det här sättet. Alltså, nej. Seko, de som då...
LO-facket,
ja, som har medlemmar som är då tågförare. Mm. Och de organiserar anställda i tunnelbanan. De gick ju i taket och skrev att...
Arbetsmiljöproblem.
Ja.
Så demokrati är numera arbetsmiljöproblem enligt LO. Att man får ha olika åsikter, det är ju förskräckligt.
Mm. Ja, nej, men skulle man då som lärare säga att man har högre åsikter... Skulle man då säga, men läroplanen är ett arbetsmiljöproblem därför att man hyllar mångkultur. Jag protesterar till mitt fackförbund att jag kan inte vara lärare om vi har den här läroplanen. Mm. Alltså, man måste ju säga, vi är ju så marinerade i socialism så att vi märker inte det. Vi tycker det är fullständigt naturligt.
Men Dix, du som sitter närmast Sverigedemokraterna här, utan att avslöja för mycket, men vad tror du själva, det finns ju många, många andra ställen där man kan annonsera för Sverigedemokraterna och det här är ju faktiskt begränsat, det är ju för det första i tunnelbanesystemet och i Stockholm, enbart i Stockholm, och ett enda vagn eller tåg, och vad hade Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning hoppats på här? Är det att det skulle bli på bort, alltså mycket diskussion kring det så att det skulle tas bort och man skulle börja diskutera hela den demokratiska samhället? Eller vad, vad,
jo, nej, men alltså, jag har inte varit med i planeringen av
nej,
det där.
Det förstår jag.
Men det är ju en policy från kommunikationsavdelningarna att marknadsföring är att väcka upp folk och skapa diskussion. Och det har ju till och med någon sån här reklamexpert i SVT, tror jag det var, sagt att det här tåget är ju den bästa marknadsföringsinsatsen i den här valrörelsen, för att man har verkligen lyckats med att skapa diskussion och sätta sig på agendan. Och jag tror att en praktisk sak är just det här att i och med att partiet får sina valaffischer neddragna, och förra valet var det ju några som blev åtalade då för att man rivit ner SD, engagerade S-politiker som hade rivit ner sverigedemokratiska valaffischer och blev åtalade men ändå friade i domstolen. Så att det är svårt.
Och då har man ju faktiskt lyckats i det här tåget, kan man ju säga.
Ja, för tåget kan man ju liksom inte riva ner, så sagt. Och man får göra den typen av andra insatser.
Och sen så skriver ju Tobias Andersson, som är partiets
rättspolitiska talesperson.
Mm. Tack. Han skrev en tweet som blev kanske ännu mer omskriven än själva SD-tåget. Och den gick ut på, i någon som har den framför sig?
Ja, det är ett återvandringståg då. Att, jag kommer inte ihåg, välkommen till Kabul eller någonting sånt där.
Nästa stopp, Kabul.
Kabul.
Och det var ju en hint gentemot afghanska män då. Som många i den här gymnasielagen riktade sig bara mot just den gruppen som inte har asylskäl, men som då Centerpartiet och sossarna ändå ville skulle få stanna, trots att lagrådet, då, de höga juristerna, sa att den här lagen är regelvidrig i förhållande till svensk konstitution, men ändå röstade man igenom det. Så det är ju liksom en pik åt hela den politiken.
Och hur gick det med det? Tycker ni?
Ja, nej, men det är ju...
Alltså, hans tweet var ju uppenbart för att provocera,
ja,
såklart,
visst,
och påtala det som du säger, såklart. Hur följde du, tycker ni?
Ja, nej, men det är så att vänstern blir upprörd. Och sen vet jag ju det att det finns folk då bland de borgerliga partierna som också blir... illa till mods av att man... profilerar en sån här fråga där i botten handlar om då afghanska män som har kommit till Sverige, och att det finns ju en, ja, det kanske är till och med en liten kristen omtanke där om att man ska väl inte bråka med dem, de har ju ingen makt och så vidare, och att det är dumt att göra dem till någon sorts politisk måltavla. Och
de tycker, flera tycker man bör diskutera återvandring på ett kanske mer nyanserat sätt.
Ja, men jag förstår, jag skulle inte själv skrivit som han gjorde. Jag gillar inte att provocera på det sättet. Jag vill...
Erik, hade du gjort det?
Nej, jag hade inte heller gjort det faktiskt. Men
för du gillar ju att provocera lite.
Ja, men jag hade, alltså, i och med att jag är inte någon partiföreträdare, så att jag hade inte liksom tagit på mig den hatten och liksom lagt upp en SD-logga, eller det tåget i det här fallet då, och skrivit det återvändningståget nästa stopp Kabul. Men jag har inga problem att försvara Tobias, vilket jag har gjort på Twitter då, för att ja, men till exempel, det var ju någon som skrev typ, det är öppen rasism, och då tog jag just en skärmdump på när lagrådet då hade avvisat gymnasielagen och skrivit, ja, men idkar även lagrådet då öppen rasism? Alltså, vänstern vill ju bli kränkt, men om man skrapar lite grann på ytan så får man titta, Kabul, okej, huvudstad i Afghanistan. Vad har vi för någon kontroversiell debatt kring afghanernas rätt att få stanna eller inte få stanna? Okej, då kommer man in på gymnasielagarna. Men där har ju inte bara Sverigedemokraterna utan Moderaterna och Kristdemokraterna också tagit ett parti mot gymnasielagen. Det vill säga att de som kom efter, om det var någon 30 november 2015, de ska inte få stanna i Sverige. Och vad ska de göra då? Ja, det blir ju, ja, det blir inte bara återvandring, det blir ju tvångsutvisning.
Ja, det, precis. Alltså, det är det som är så märkligt, för samtidigt som man har den här kristna uppfattningen att man ska liksom inte göra dem till måltavla, så är det ju vänstern som gör dem till måltavla. eftersom de låter dem vara här när de inte ska vara här enligt svensk lag fattade i demokratiska beslut. Det är ju liksom inte vi som kritiserar hur det har blivit som orsakar att de blir ett politiskt slagfält eller vad man nu ska uttrycka det som, utan det är ju de som har sett till att det blivit så. Så det är ju vänsterns fel att det blir så att de blir en del av den politik som förs.
Absolut.
Så i den meningen så är det ju inte fel av Tobias att påpeka det.
Nej, och jag förstår vad jag tycker det är bra det ni lyfter fram här. Och jag vill också säga, kan det vara så att Sverigedemokraterna, de blir nästan så, de också någon form av desperation att de här viktiga frågorna diskuteras inte och man tvingas till att provocera fram en debatt och diskussion, vilket är ganska sorgligt.
Ja,
det verkar nästan som att det behövs, och på så sätt då hade det nästan varit bättre om Tobias hade nu efterhand försökt då, låt oss prata om det här då. Men det kanske kommer.
Jo, det gör det säkert. Nej, men det är en mycket viktig poäng. För jämför den tweeten då på ett antal bokstäver med den här 60-sidiga rapporten om invandringens kostnader. Ja. Vad är det som får uppmärksamhet?
Eller den här som skrevs också väldigt bra som kräver gör din plikt, kräv din rätt som kom för ett år sedan. Den var ju också på 30-40 sidor, jättefint, bra skrivet.
Ja.
Ingenting om den heller. Nej. Inget annat parti har gjort något liknande.
Nej, precis. Nej, så det är ju ett sätt att få in frågan i valrörelsen, är ju att spetsa till det. Så att det är
sorgligt att det behövs.
Ja, det är ju det, precis. Det är ju det. När vi har en ledare idag där jag skriver att vänstern älskar att bli indignerad. För att det är det de blir hela tiden. Över det där tweeten jag tar upp också, det här med när Richard Jomshof skrev att det var våldtäkt på Sverige när någon i hijab hade folkdräkt på sig. Men det är ju den som har hijab med folkdräkt på sig och tar foto av det och sprider det. Då är det ju ett sorts konstverk, och då säger man ju att det är till för att provocera. Det som är konst. Men det är alltid åt ett håll. Och här var det ju provokation just mot Sverigedemokrater och de som värnar svensk kultur, att den skulle lika gärna kunna vara slöjbeklädda kvinnor skulle vi kunna ha i Sverige här om 30 år. Och då svarar Jomshof med en annan provokation och använder ordet våldtäkt på Sverige. Och då går vänstern i taket igen och säger, oh, det är rasism. DN har flera artiklar igår om den artikeln, eller där de tar upp den artikeln, och hur omoget det är. Och så här är det viktigt att väljarna tänker efter, va? För enligt den generella mediedebatten, då är det helt okej att vänstern är plump och provocerar och utmanar sina motståndare, men så fort man från höger sida gör det, då är det fullständigt omoget och acceptabelt.
Ja, och den här tweeten tror jag tjänar ett annat syfte också, även om jag tror inte att Tobias ens tänkte den tanken, men det har ju, alltså Sverigedemokraterna har ju försökt att bli accepterade i det här MKD-gänget för att underlätta en regeringsbildning efter valet, men det har ju fått lite grann till konsekvens att man kanske har rundat av kanterna. Och det där är ju en balansgång verkligen, för att rundar man av kanterna för mycket och man är en frustrerad medborgare, ja, då kanske man inte går och röstar alls, eller så röstar man på ett parti som aldrig kommer komma in i riksdagen, och då är de här rösterna totalt bortkastade.
Ja,
och jag tycker så här, att den dag som jag, om det skulle gå upp för mig att Sverigedemokraterna har blivit ett parti som alla andra, det vill säga att man sitter i riksdagen för att det är bekvämt, man har en bra lön och man vill liksom bli lite kompis med de andra, man vill kanske ha en karriär i EU framöver och så här. Då kommer inte jag sitta kvar här vid
då,
den här mikrofonen.
Och
den dagen man slutar att utmana etablissemanget på det här sättet som Tobias gör, ja, då kanske man har blivit en del av etablissemanget. Så jag tycker, nej, jag hade inte skrivit som Tobias. Det kanske var dålig timing just den här gången, men Sverigedemokraterna kan inte sluta utmana etablissemanget och flytta fram gränserna för vad man får diskutera och vad man får säga.
För det är de som gör det hela tiden.
För att så här, återvandring är inte rasism.
Nej.
Det är inte, alltså, det skulle inte komma på tal om att titta på folks hudfärg. Jag menar, afghaner är ganska vita.
Men det är ju en självklar del i invandringspolitiken. Så har det alltid varit. Socialdemokraterna har tidigare alltid pratat om återvandring, alltså på 70-talet. Men det gör man ju inte längre.
Nej, precis. Och det kan också vara ett skäl att provocera på det sätt som Tobias gör är att avslöja hur enfaldiga vänstern är att använda ordet rasism om allting. Va? Precis allting som de inte håller med om är det. Men det är ju så, Sverige är ett geografiskt område med sina lagar och sina medborgare. Och det är ingen annan som har någon som överhuvudtaget rätt att komma hit i strid med det vi har bestämt. Oavsett om det är från Afghanistan, Ryssland eller USA eller vad det nu är någonstans. Utan det är ju liksom våra regler som vi formar utifrån våra behov. Och det har liksom inget alls med någonting sånt att göra. Men det ändå kastar man det epitetet för man klarar inte av att ta debatten.
Så, tack för det Nick och tack Erik och tack ni andra som har tittat på oss och på återseende och återhörande inom en vecka säger vi, eller hur?
Ja,
tack snälla.
Bra, tack. Hej!
Hej.